Nämn en konstupplevelse som har gett er en aha-upplevelse när det gäller verkligheten.
Nå, egentligen finns det ju hur många som helst, men jag tänker nu närmast på några ukrainska gästspel i Helsingfors som jag såg ganska nyligen. Och det här att se berättelser från ett grisdrabbat land som är berättade av sådana som är mitt inne i det, det var väldigt speciellt.
Och jag igen, jag hade ju tänkt förstås att jag skulle komma dragande med ett filmexempel, men så råkade jag i förrgår höra våra kollegor på Musikpodden som diskuterar under rubriken Den rika och mångsidiga musiken som inte får spelas i Iran, alltså lyssna på det förbjudna. Och jag fastnade helt i att lyssna på det här programmet och inse dels bredden av musik och hur mycket musik säger om ett land. Jag blev helt bergtagen av det här, fast musiken i sig inte liksom min genre.
Det sa Silje Sahlgren Fordstad och för henne hörde vi Thomas Jansson. Jag heter Marit Lindqvist och jag skulle vilja nämna Anders Mårds nyutkomna bok Rysk dagbok, anteckningar från Putins Ryssland 2022-2025, som är alldeles pinfärsk och där han, på tal om det här med att beskriva någonting som man själv har upplevt, alltså när någonting kommer så nära inifrån så att säga. Anders Mård har ju bott i Sankt Petersburg i flera decennier och i februari 2022 när Putin och hans styrkor gick in i Ukraina så slogs hela hans världsbilder, hela hans familj upplöstes i ett slag så att säga. Det här är en väldigt berörande bok som handlar om vad man kan prata om med sina vänner och hur man kan balansera mellan Skylla och Karybdis skulle jag säga. Och den som är intresserad av att höra mer bör lyssna på intervjun med Anders Mård som vi sände i Vega Kultur den 1 mars. I Kulturpodden idag ska vi prata om konst och krig. Och det här var ett tema som du, Thomas, gärna ville prata om och du initierade det här tema. Varför det?
Nå, dels för att det ju är ett sorgligt aktuellt tema nu med alla konflikter i världen runt om oss. Men dels också för att jag rätt nyligen har besökt flera tillställningar där jag har sett teater från både Palestina och Ukraina och hört dramatiker och konstnärer därifrån berätta om konstens betydelse när ens folk är i krig. Och jag tycker det här är på något sätt ett så viktigt och betydelsefullt tema så jag tänkte att det skulle vara intressant att prata om det kring ett par aktuella konstverk.
Jag kan genast haka på Thomas här och säga att för min del igen så kändes det också som ett väldigt aktuellt tema i och med att vi just har haft Oscarsgalan som är det här mest glammiga, glamorösa i filmvärlden. Men där det på något sätt i år extra mycket stack ut det här att det fanns flera filmer som var nominerade som så jättestarkt berör råkar vara just de här krigshärdarna som vi nu ser. Och där det igen kändes som att hur kommersiell och glittrande den här scenen än är så blir det en estrad på något sätt för att få ut ett budskap och en bild av en värld som vi annars bara ser i nyhetsklipp och så här. Och det ger det en mycket större tyngd. Och där var det då alltså bland annat Jafar Panahis senaste film, It Was Just an Accident, som var nominerad i kategorin bästa internationella film. Och sen då dokumentären Mr. Nobody Against Putin som faktiskt då vann Oscarsstatuetten för priset för det bästa dokumentär. Och de har vi då kommit fram till att vi ska diskutera lite mer.
Just det. Och nämnas kan ju att den här Mr. Nobody Against Putin eller Ensam mot Putin, den finns ju faktiskt att se på arenan, så den som är intresserad så kan gå in där. Men jag tänkte att vi kanske bör berätta vad den här Ensam mot Putin handlar om, Thomas. Kan du presentera den?
Nå, alldeles kort så har vi i centrum en lärare, Pavel Talankin, på en jätteliten ort ganska långt bort från Moskva. Den hade visst 10 000 invånare och var väl, jag vet inte om det är ett skämt, men den ganska tidigt i filmen så kommer det fram att den är väl utnämnd av UNESCO till världens smutsigaste stad. Vilket också ger en liten ton för hela det här. Det är ju ett otroligt sorgligt tema som den behandlar, som jag återkommer till, men ändå ständigt en lite sådär komisk underton, som just det här att den här läraren själv i stan han verkligen älskar i skolan han verkligen älskar, berättar hur otroligt smutsigt och eländigt, och vad var det, genomsnittslevnadsåldern var 38, för det är en väldigt tung, smutsig industri som är det dominerande arbetsgivaren där. Men hur som helst, han är då en lärare i en skola och han har som uppdrag att filma en massa saker där. Och allt är frid och fröjd tills Ryssland går in i Ukraina 2022 och han plötsligt märker att hela atmosfären och kraven på lärarna förändras totalt. För nu ska lärarna börja få in de här eleverna i ett nationalistiskt tänk, helt enkelt. Så ämnen förändras, man börjar berätta om hur Ukraina nu egentligen alltid har varit en del av Ryssland, och nu med kriget, att hur i Frankrike kommer man snart att måste köra med häst och kärra för oljan kommer att ta slut, och i Europa är det brist på vete, men här i Ryssland är allt bra för vi är så starka. Så mycket handlar om att det ska satsas på propaganda i undervisningen och eleverna ska ledas in i ett nationalistiskt synsätt med vapenövningar och marscher och nya läroplaner. Och den här läraren då, Pavel, han har mycket svårt att acceptera den här utvecklingen, och det där småningom blir det så att han samlar material för en dokumentär om det här propagandistiska undervisningen, och det slutar med att han flyr landet för han inser att det inte kommer att gå bra för honom om dokumentären kommer ut, och det är där han stannar kvar. Och nu såg jag faktiskt helt nyligen att Ryssland har förbjudit den här filmen att visas där.
Vilken överraskning.
Vilken överraskning, absolut, ja.
Och fallet är kanske lite detsamma med filmen Silja, It was just an accident med Jafar Panahi. Kan man se den i Iran?
Det vågar jag inte uttala mig om man kan se den. Jag kan ju tänka mig att regimen är inte så glad i den. Jafar Panahi, han har länge alltså jobbat under ett förbud, att han alltså egentligen inte får göra film. Jag tycker det är fascinerande att han fortfarande vågar och envisas med att producera filmer med jämna mellanrum, och han har ibland gjort dem under konstiga förhållanden. Och här förstår jag faktiskt att den här är inspelad i Iran, men så mycket som möjligt i smyg. Och sen vann den då pris i Cannes, så den fick genast ett ganska stort lyft. Jafar Panahi är ju, alltså han är egentligen, har börjat sin karriär som krigsfilmsfotograf, så han har börjat i den ändan. Och sen har han gjort väldigt mycket såna här filmer som balanserar mellan det dokumentära och det fiktiva. Och det här är då en renodlad fiktiv film. Och jag tänkte, Thomas, att det var bra när du talade om det här humoristiska tonfallet i den här Mr. Nobody Against Putin. För här finns lite också ett stråk av humor i den här filmen, trots att temat även här är jättetungt. Men det som också är gemensamt, eller det som blir en slags intressant tråd mellan de här filmerna, är att den här Mr. Nobody Against Putin är på något sätt en film som skildrar det där när man tar klivet in i diktatur och problem och hur man undergräver det inifrån. Och den här Panahis film skildrar igen vad som händer, vad är efterdyningarna av att leva i ett sånt samhälle. För när filmen alltså kretsar kring en man som heter Wahid, som är helt en sån här vanlig arbetarkille, som av en slump ställs inför en man som han tycker sig känna igen från tiden då han själv har suttit i fängelse som oliktänkare. Och den här mannen han möter hade varit en av de här riktigt brutala fängelsevakterna, helt enkelt. Och orsaken till att han tycker sig känna igen honom, trots att han har haft ögonbindel för under alla de här mötena i fängelse, är det att den här mannen haltar, för han har en skada i sitt ben. Så att han tycker att när den här mannen kommer gående så känner han igen det där ljudet. Och sen kidnappar han den här mannen med då siktet inställt på att utkräva hämnd och ta livet av honom. Men så börjar han ändå vara lite, så att, lite osäker på att är det nu säkert att det är rätt person? Och så vänder han sig då till människor som också har suttit i det här fängelset för att få då flera med för att identifiera honom, att är det här rätt person eller inte. Så det är liksom premissen för själva berättelsen. Men för en själv som betraktare så tycker jag att det som gör den här filmen så stark är ju det att det är så lätt att identifiera sig med det här och att ställa sig inför den där frågan att hur bryter man en våldsspiral? Och om man själv var i den där situationen att man har möjlighet att utkräva hämnd mot någon som har gjort en själv fruktansvärt illa, var hamnar man då? Så att jag tycker att det är en jättefascinerande film som fungerar på många plan.
Mm. Nu har vi då alltså en fiktionsfilm, som handlar och utspelar sig i Iran. Och sen har vi då en dokumentärfilm som handlar om Ryssland. Upplever ni att ni har fått veta någonting nytt om de här länderna, om de här samhällena, när ni har sett de här filmerna?
Jag skulle säga ja och nej. Det finns, jag tänker så här att det finns olika slags mottagare i det här fallet. Dels sådana som följer med nyheter och kan de här grejerna från tidigare, och sådana som inte följer med nyheter och får helt nya insikter till 100%. Själv följer jag jättemycket med nyheter och känner egentligen igen, vet om allt det här från tidigare. Men det som är intressant och nytt är ju att det här är berättelser inifrån. Det är inte nyhetskorrespondenter som kommer från något annat land och förmedlar sin bild av det som sker. Utan det är verkligen en iranier som kan det språket, kan de känslorna, och en rysk lärare som på samma sätt har den här insikten och den här egna känslan till det som sker omkring honom, som är så helt nytt och spännande och intressant. Och det är någonting som nyhetsrapporter på något sätt aldrig kan förmedla, upplever jag. Så i det avseende, ja, definitivt. Fast jag kan de här historierna från tidigare och har fått exempel på det, så är det här känslomässiga och den här insikten på något sätt en helt annan. Som är, ja, jag är oerhört fascinerad av att vara med i den här världen då jag får den inifrån.
Jag har kanske lite samma upplevelse, att det är svårt att sätta fingret på att vad exakt är det man lär sig. Att jag tänkte just på den här Mr. Nobody against Putin, så är kanske just det där att inse hur ett sånt här propagandamaskineri äter sig in på mikronivå. Att hur mycket man än hör om propagandan och hur mycket man än så att säga får bevis på det i olika sammanhang, om man talar om nyhetsbevakning och sånt här, och hur styrt saker är där och så, det är en sak. Men här när du ser det på så här mikronivå och när du inser att du börjar med lågstadieeleverna och hur snabbt det går på något sätt att få det där myntet att falla åt andra hållet, att nu plötsligt går vi från att ha helt normal undervisning, nu börjar vi marschera. Och hur det liksom genomsyrar sen allting. Det var ändå en aha-upplevelse så där, att få se det skildrat på det sättet.
Och det som jag tycker är spännande är ju att det här är ju ett så otroligt... Jag menar, när man går in för att få in propagandan i så unga människor, så är det ju ett så långsiktigt arbete. Jag menar, nu går man från makten in på att förändra generationer, vilka man ju, som vi här inser, att det här kommer att påverka det här samhället för 20-30 år framåt. Mm. Och det är ju oerhört skrämmande.
Nej, jag tänkte också på det. Alltså, jag har ju en son som är lågstadielärare. Eller det heter väl inte lågstadium mera, men lärare i de lägre klasserna kanske det heter. Och just det där lärarens ansvar, vad man säger till eleverna som sitter där som ljus och suger åt sig. För de har ju inte all den här kunskapen som vi som vuxna har. Och just det där när den där historieläraren som är väldigt nationalistisk ställer sig framför klassen och säger då att är man född i det här landet så ska man älska landet, man älskar Ryssland, och är man av en annan åsikt så är man en lus, och då har man ingenting att göra i det här landet, utan då ska man sparkas ut härifrån. Så det går ju kalla kårar hos en när man ser det här, och just det här med hur de marscherar med flaggan och man sjunger nationalistiska sånger och att andra klassister ska läsa patriotiska dikter framför klassen och så vidare. Just hur man nöter in och nöter in och nöter in.
Och den där lilla modifieringen av historieundervisningen, ja. Den är också så där att man blir alldeles mörkrädd. Sen tänkte jag att när det gäller den där Jafar Panahis film, så är kanske den där lärdomen eller det som man fäster sig vid är egentligen utomfilmiskt. Att det handlar mera om att den igen för min del fäster fokus på det där vad konst kan kosta att skapa. Mm. Just att det finns de här konstutövarna som med risk för sitt eget liv ändå vill påverka genom att fortsätta göra den här konsten. Då tänkte jag på jättemycket också just när jag hörde det här avsnittet av Musikpodden där de då gick igenom olika iranska artister genom olika decennier och olika genrer, klassisk musik, death metal, liksom hela spektret. Just det där med artister som har varit jättestora under en period och sen kommer det liksom en 30 år lång paus i CV:n för att de har inte fått göra någonting under den tiden. Och sen det här som då, okej, att man då flyttar man måste fortsätta med sitt värv någon annanstans men att man ändå har den där uttrycksformen och att man fortsätter att kommentera sitt eget land den vägen. Så det var igen en sån där, det är alltid på något sätt en aha-upplevelse att inse att det är inte gratis för alla så att säga. Du gör en insats helt enkelt på många nivåer.
Mm. Ja, det finns ju enorma mängder ryska konstnärer som har flyttat utomlands till exempel och försöker fortsätta. Så finns det sådana som har förbjudit, jag menar, en rysk dramatiker som hör till de allra största i Europa till exempel, har förbjudit Ryssland från att göra uppsättningar av hans dramatik. Han har helt enkelt förbjudit sitt eget land att spela sina pjäser, vilket är en enorm ekonomisk förlust, bara det. Så det kostar inte bara mentalt, utan det kostar ju också ekonomiskt.
Mm. Vi har ju så väldigt många gånger här i Kulturpodden pratat om hur film är så väldigt, en väldigt emotionell konstform. Och då tänker jag också hur ni har varit inne på det här också med hur den talar till våra känslor på ett annat sätt, den här filmen, när man ser filmer som handlar om krig eller om kriser och katastrofer och så vidare. Men skulle ni säga att den här filmupplevelsen, om vi nu tänker på de här två filmerna specifikt då, Ensam mot Putin och It was just an accident, talar de mer till er emotionellt eller till intellektet?
Jag vet att vi talar ganska mycket före Thomas, det här med just den här Mr. Nobody Against Putin, att du hade ett visst motstånd mot att det här kommer att vara jättetungt att se. Och jag kände det absurda var att just för att filmen har, eller dokumentären har ett sådant litet humoristiskt tonfall, så var det någonting jag tittade på lite mer på distans.
Mm.
Men sen när jag såg tacktalet på Oscarsgalan, så då var det kört, alltså emotionellt. För att då blev det igen alltså den här Pavels liksom takttal som är några meningar långt. För där är då den amerikanska regissören som är med och håller ett längre inlägg, vilket också är jättefint. Men den här Pavel liksom säger att vi måste tänka på våra barn och på framtiden och vi måste sluta alla de här krigen nu genast. Så kan man tycka att ja, men det är ju en sån här klisché att säga. Men när det sägs med den pondusen och mot bakgrunden av det här, så då blev jag emotionellt jättestarkt berörd. Att själva dokumentären såg jag lite på distans faktiskt. Mm. Hur var det för dig, Thomas, som funderade i förväg?
När jag tänker just den här Panahis film så var nog definitivt på ett emotionellt plan väldigt starkt. Som jag kanske tänker att fiktionsfilm oftare väl är. Medan dokumentärfilm väl oftare också berör intellektet på ett sätt mer än fiktionsfilm, om man nu generaliserar. Och så var det också här att den här dockan, nu väckte den jättemycket känslor också, men nu var det mer på det här insiktsplanet som jag såg den filmen. Men det är intressant det här som du sa, att jag var ju så orolig inför tittningen, vilket jag var. Jag tänkte jag måste se en del, för jag kan ju det här som jag sa tidigare. Jag vet det här propagandamaskineriet. Jag tittar nu lite för att jag måste ha en bild av den här filmen då vi ska prata om det här tema. Och jag menar, jag såg ju allt i alla fall. För det fanns inte det motståndet att det här är bara obehagligt, 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 hemskt. För den här komiska undertonen som du pratade om, Silja, så det fanns en sån lättsamhet i den här Pavels uttryck och hur han beskrev allt. Han var ju på något sätt, det fanns en glädje i hans ton någonstans. Också när han blev desperat och insåg vart det här barkar, så fanns det ändå någon, jag vet, jag har svårt att sätta fingret på vad det var, men det var någonting som gjorde att jag väldigt gärna följde med hans berättelse.
Jag ska säga att det är ju inte, alltså just det här när vi diskuterat hur man förhåller sig före, hur man kan känna ett inre motstånd. Jag kan ju säga att varje år, jag har ju bevakat Oscarsgalan i evigheter. Och jag märker att varje gång jag kommer till de där filmerna som är inom kategorin bästa internationella film eller bästa dokumentär, så drar jag den efter andan, för att jag vet att nu kommer det att komma annat än det som jag ser i alla de där andra kategorierna som är så tryggt förankrade i den fiktiva världen. Men här brukar det tränga igenom filmer som har ett annat innehåll, och där det kan kännas sådär som att, och kanske just för att man vet en del, så känner man redan instinktivt att hur ska jag orka, hur ska jag klara? Och det är kanske filmer som man inte klarar av att se flera efter varandra. Och jag kan ju säga att i år till exempel så fanns det en film som hette The Voice of Hind Rajab, som skildrar alltså det verkliga fallet med en 5-årig flicka som i då Gaza ringer in till en sån här hjälplinje, att hon är i en bil och alla andra är döda runt omkring henne, att kan ni komma och hjälpa mig? Och så har man gjort en film utgående från det här och de här människorna som då tar emot det där samtalet. Och den filmen var just en sån här att jag satt och räknade sekunderna, att när är det över, samtidigt som det är en jättebra film. Att det är just svårt att få den här, att du måste också få någon slags emotionellt andrum så att du ska kunna ha den där intellektuella tanken där. Att det är svårt att hitta den där balansen.
Det här är ett ganska intressant exempel, tänker jag, för att när vi har varit inne på det här med nyhetsbevakningen till exempel, att vad vi får då kanske mer intellektuellt via nyhetsbevakning. Och det här är ett exempel som har varit, det var ju nyhetsstoff också, det här med den här lilla flickan i den här bilen. Men vad ger då den här fiktionaliseringen av det här fallet dig som inte det här nyhetsinslaget ger?
Jag tycker att där gäller samma som vi kanske lite är inne och snusar på överhuvudtaget nu, att det ger dig den där mänskliga aspekten. Att du ser de där människorna som det här berör. Att det inte bara, för när man lyssnar på nyhet, du kan lyssna vilken morgon som helst nu på ett nyhetsinslag, och det har varit en drönarattack och så många har blivit begravda under ett hus, och det här har hänt där och där, och det är siffror och det är platser som nämns. Men att få det där ansiktet på den här människan och att på något sätt få de här ringarna på vattnet, den där som tar emot det där samtalet, den har kanske ett barn hemma och det får den där återverkningen dit, och du måste avreagera dig med, tala med någon om det som du har varit med om. Att man inser att varenda dödsfall, varenda kris, varenda konfrontation har så många, många, många ringar på vattnet. Det tycker jag att de här filmerna varje gång. Det tänkte jag på den här Jafar Panahis film också. Att inte bara det att det handlar om de här specifika gestalterna här och i den här fiktiva kontexten. Även om ju då Panahi har skrivit den här tillsammans med andra kollaboratörer. Den ena de facto, de delar sina erfarenheter av att ha suttit och fängslade. Och under den här processen, alltså i februari, blev den här hans medförfattare då fängslad och satt 17 dagar igen i fängelse. Att det är klart att de har sina egna upplevelser. Men för mig blev ändå den där, ska vi säga, behållningen just att jag kan anknyta det till mitt eget liv. Att vad skulle man själv, hur skulle man agera? Vad skulle jag göra? Och att ett trauma är inte någonting som är över då när du blir utsläppt ur fängelse, utan att det är någonting som lever med dig länge efteråt.
Silja, du var inne här på det här med den här traumat, så kan vi konstatera att den här Jafar Panahis film skildrar ju trauma som uppstår när man lever med förtryck. Och den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin skildrar vägen in i en diktatur. Och jag undrar lite så det här, att känner man sig mer lamslagen eller full av kampanda efter att man har sett de här filmerna?
Jag tänker väl att de båda påminner en om någonting man inte får glömma. Vi måste ständigt komma ihåg att det här existerar runt omkring oss. Det som annars är så lätt i Finland, även om vi är ett grannland till Ryssland och Ukraina, inte så väldigt långt borta, så lever vi trots allt väldigt tryggt här för tillfället. Det är lätt att skaka av sig alla andra. Det är inte lätt, men det går att skaka av sig konflikterna som är runt omkring oss längre bort. Och för mig är det en påminnelse, en viktig påminnelse, att när det finns här, vi måste hålla de här sakerna i minne och aldrig glömma det. Och där tänker jag också på det här som jag var inne på i början, att varför jag överhuvudtaget ville prata om det här, då jag har hört ukrainska och palestinska dramatiker och scenkonstnärer ta upp den här frågan, att hur kan man sätta tid och energi på konst när ens land är i krig och desperat försöker försvara sin existens? Hur kan man då sitta och skriva en pjäs eller repetera en det där föreställning när ens vänner är där vid fronten och kämpar för sitt land? Och det som egentligen alla, helt separat i flera olika diskussioner har jag hört det här, som människorna säger, att det är så viktigt att kunna fortsätta berätta sina egna historier. Och på det sättet att, så att säga, återerövra narrativet om sitt land och sitt folk. För jag menar, Ryssland försöker kontrollera berättelsen om kriget och om Ukraina. Israel försöker kontrollera berättelsen om Palestina. De ryska makthavarna skapar en ny berättelse om sitt land, och Iran försöker makthavarna tysta oppositionella röster. Så det att ständigt hålla den egna rösten vid liv är så viktigt. Och det gör man egentligen bäst via konsten. Och det som många också konstaterar, att det kommer också en tid efter kriget. Och då måste vi kunna minnas det som har hänt, hur det var. Vi måste kunna ha våra egna berättelser från det som har hänt, så att det inte är någon annan som styr våra berättelser. Det är våra berättelser som ska hållas levande och inte de andras. Så det finns så många aspekter på varför det är viktigt att göra de här filmerna, göra de här pjäserna, göra de här dokumentärerna om sitt land och sina känslor och det som händer inifrån. Att man själv styr det man som händer igen. Och det läste jag också nyss, vilket är intressant i Ukraina, att teatern verkar sägs ha mer publik än någonsin nu, fast det ständigt är flyglarm och sådär. Och den egna dramatiken spelas mer än någonsin tidigare. Så bara det visar vilken vikt och hur betydelsefull konsten är i sådana här situationer.
Jag tänkte det här igen kopplat till musik, på den avsnittet om musik i Iran, just att när man talar om att det är inte tillåtet att dansa, att dansandet har blivit en underground-verksamhet, men den fortsätter. Att jag menar, det är just det där att människan har ett behov att uttrycka sig och att dela en upplevelse tillsammans. Och jag tänker sådär att om man frågar just att blir man lamslagen eller känner man av någon slags kampande. Jag kan vara lamslagen i stunden. Alltså jag menar, efter att jag hade sett den här filmen om Hind Rajab så gjorde jag nog ingenting annat den dagen, utan älta liksom den där sorgen och ångesten som man får av det. Men sen kan jag känna att den där kampanden färgar av sig på det sättet att jag känner av det i mitt eget jobb. Jag tycker det att vi pratar om de här filmerna nu och det att man uppmärksammar dem i olika sammanhang och vilken konstyttring det än gäller, så är ju på sätt och vis vårt sätt att vara en del av den där kampen. Att man lyfter fram dem och pekar på betydelsen i det som skapas. Så då handlar det ju inte alls om någon sån här paj-paj verksamhet så här att nu ska vi, för att de har det svårt så ska vi lyfta det, utan det är ju strålande, alltså konstverk i sig, men också det att fast det finns ett motstånd i det, att det inte är de lättaste teman att ta tag i, så är det viktigt och det är vår del av kampen.
Nu har vi pratat ganska sådär allmänt om de här filmerna, men jag skulle vilja att ni skulle plocka fram någon scen ur vardera av de här filmerna som har stannat kvar hos er efter att ni har sett dem. Thomas?
Om vi först tar den här Panahis, den här iranska filmen, så det som jag på något sätt minns är det här gnisslet från benprotesen hos den här människan som hade torterat fångar i fängelse. Hur ett ljud kan trigga ångest och hur skrämmande, och då man såg den här människan som hade varit utsatt för tortyren, hur han hörde det här ljudet, och på något sätt såg man hur otroligt mycket som väcktes hos honom, den här skräcken, bara via det här ljudet. Ja, det var en scen som jag säkert sent kommer att glömma.
Och jag en gång på tal om den filmen säger att jag har faktiskt sett den 2 gånger och varit lika fascinerad båda gångerna av hur väl uppbyggd den är. Och det som jag fäster mig vid kanske ännu mer andra gången är inledningen på filmen. Därför att Panahis så snyggt leker med vår identifikation. För att då har vi en familj som kör på en mörk väg i bil och barnen bråkar i baksätet. Och man har så obehaglig känsla att någonting kommer att hända den här lilla familjen. Och oj vad hemskt. Och det kanske blir en krock eller någonting. Och filmen heter ju trots allt It was just an accident. Någonting kommer att gå fel. Och man är fullständigt emotionellt investerad i den här familjen på vägen. Och sen så småningom så inser man ju då att den här familjen på vägen, det är då den här vakten som är ute och kör med sin fru och sitt barn. Och det gör liksom hela den där skillnaden i att alla är människor och vi så att säga projicerar våra känslor så som vi tror att det i den scenen just ska vara. Och sen kastas allting upp och ner. Och det tycker jag att det är jätteskickligt gjort så där rent berättarmässigt. Så att den har jag faktiskt då när jag såg den andra gången så var jag så att wow.
Ja, att regissören styr in dig på ett tankespår medan, ja, emotionellt. Men hur är det då med den här dokumentärfilmen Ensam mot Putin? Vad var det ni fastnade för i den?
Där fanns det också väldigt många scener, de här barnen som marscherar eller små barn som leker med vapen. Men på något sätt, den scen som jag sen fastnar för är hur den lärare, enskilda lärare som både lär ut Putins propaganda liksom mest intensivt och är helt inne i det här systemet, hur han blir sen på årets skolgala belönad som årets lärare och den mest populära, och hur han sen efteråt berättar hur känslomässigt berörd han blev för att han trodde inte att eleverna skulle älska honom så mycket. Och då tänker man ju själv att oj. Ja, det är nog någon annan som älskar dig än eleverna, men så liksom också inse hur 100-procentigt också en lärare kan falla för den här propagandan och inte kan genomskåda någonting överhuvudtaget. Och kanske inte ens vill det.
Och för min del så var det igen, alltså jag menar, den har ju som sagt den där humoristiska undertonen som ibland blir just helt ironisk som den är i det här sammanhanget med läraren som får ta emot pris i det här sammanhanget. Och sen när man frågar där i början att blir man emotionellt berörd, så det som kom närmast nog för min del att jag emotionellt höll på att bryta ihop, det är liksom där ganska mitten av filmen där de här tonåringarna, de här lite äldre barnen så att säga, festar tillsammans och sen förbereder sig de här killarna för att det börjar vara dags att dra till fronten, och de rakar sina huvuden och så festar de tillsammans och skålar. Och det är liksom en sån där uppsluppen känsla av så här tonårsenergi, och samtidigt så inser man att det här kan vara sista gången de ses. Och det här är på riktigt nu, att här tar vi nu då steget ut från allt sånt som man kan identifiera sig med till det här att det man inte ens vill föreställa sig finns bara en bit ifrån. Så det tyckte jag att var otroligt starkt. Och det här också hur mycket bilder pratar. Du behöver inte förklara det. Du behöver inte berätta åt oss vart de ska. Vi förstår det ändå. Och sen den här vänskapen mellan dem när de kramar varandra. Och man inser att det var det.
Mm. Silja, du var inne här på hur de här filmerna fick uppmärksamhet, kanske framförallt under Oscarsgalan här tidigare i år, och stor spridning och stor synlighet. Men tror ni att filmer som de här kan förändra världen?
Alltså jag vill ju gärna tro att film fungerar som, det är en kunskapsbank. Det är en emotionell sån här identifikationsgrund för en. Jag tror att man kan inte gå opåverkad genom någonting egentligen man ser. Och jag tycker att det som är, nu talar jag kanske mer om spelfilmen och fiktionen och så här. Att det är det som intresserar mig med den här konstformen. Att den är alltid en spegling av den verklighet man lever i. Och i förlängningen så är det också någonting som påverkar den verklighet som kommer framöver. Och jag vill inte alls vara liksom nu att förringa eller göra det banalt på något sätt. Men man vet ju att film påverkar. Jag menar när den där barnfilmen Babe kom i tiderna, om den gulliga lilla grisen, så gick baconförsäljningen ner enormt. Att, vet ni, att det har en inverkan. Det man ser, det tar man till sig. Och jag menar, gäller det ett krig om man får en bild av att det här är på riktigt det som händer, oberoende vad man kanske, var man står politiskt eller så. Så det där mänskliga lidandet som man ser gör ju att man engagerar sig.
Jag är kanske naiv, men jag vill absolut tro att konst kan förändra världen. Jag tror inte den gör det på en gång så att säga. Men jag tror ju på det här att om en människa, det är den här fjärilseffekten. Liksom. Det räcker med att en människa blir påverkad, så påverkar den sin miljö omkring sig och så. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och snart är väldigt många människor påverkade. Samtidigt tänker jag, vad är det som kan förändra världen? Att om man tänker på klimatförändringen till exempel, vi vet vart världen är på väg och politikerna verkar inte vara beredda att förändra världen. Så vad kan förändra världen? Där tycker jag att konsten också har en enorm möjlighet att påverka eller skapa bilder som hjälper människor att förstå var vi är och vad som kanske måste göras för att rädda någonting. Och jag tror, ja, jag har själv blivit påverkad så många gånger av konstupplevelser, så jag är helt säker på att konst mycket mer än mycket annat kan förändra världen. Och därför har konstnärer ett enormt ansvar också. Jag vet att många inte vill ta det eller inte vill tala om det ansvaret, för konsten i sig är tillräckligt. Och ja, så kan man säga, och till stora delar är det så, men jag tycker att konstnärer också har, liksom vi journalister, har ett jättestort ansvar för vilka bilder vi det där serverar ut i världen.